Daniel, nu larmas det om vattenbrist i delar av Sverige igen. Finns det något smart sätt att lösa det där på?
Ja, men det gör det. Allt ifrån att rena och avsalta havsvatten till att minska förbrukningen och till att använda renat avloppsvatten som dricksvatten. Men frågan är väl vad som i slutändan får bäst effekt.
Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om knepen för att lösa vattenbristen i sommar och i framtiden.
Här brukar vattnet så här års vara knädjupt. Men i år är vattennivån nästan 2 meter lägre än vanligt. Vilket är den lägsta nivån som uppmätts sedan man började mäta 1969.
Det är i början av mars 2026 när SVTs reporter kommer gående längs strandkanten vid Vombsjön i södra Skåne. Tillsammans med sjön Bolmen försörjer den omkring 1 miljon skåningar med dricksvatten. Men i år är det kommunala vattenbolaget Sydvatten oroliga för hur vattnet ska räcka.
Vi har helt enkelt fått för lite regn både vårvintern 2025 och det har tyvärr fortsatt så även den här vintern.
Och det här är bara ett exempel på hur Sverige som historiskt sett haft god tillgång på vatten börjat få återkommande problem med vattenbrist. När SVT någon månad senare visar en karta över nivån i grundvattenmagasinen i landet så är stora delar av Götaland och även Norrlandskusten gula, under det normala. Och bland annat Gotland, Skåne och Blekinge lyser rött på kartan, mycket under det normala. En hydrolog konstaterar att det är många svenskar som kommer behöva förhålla sig till det här nu i sommar.
Vi kommer ju se låga nivåer i de här områdena för det kommer inte komma påfyllning förrän till hösten.
Gäst är Daniel Värjö, klimat- och miljöreporter på Vetenskapsradion.
Och Daniel, jag tänker om vi börjar med det här hur vattenbristen har utvecklat sig i Sverige på senare år. Alltså du bor ju själv då i en drabbad del av landet, Gotland. Hur har du märkt av det sen du flyttade dit?
Ja, vi flyttade hit 2013 och sedan dess så har ju problemen blivit värre och vanligare. Och orsaken är ju framförallt att nederbörden har minskat, det snöar och regnar mindre helt enkelt. Mm. Och det blir mer torka. Och det här är ju förväntade konsekvenser av klimatförändringen, framförallt i sydöstra Sverige. Och sen är det också så att Gotland har en speciell berggrund med ganska små grundvattenreserver och mycket vatten rinner av ön snabbt. Aha. Och det beror bland annat på de omfattande utdikningarna som gjordes för att skapa jordbruksmark.
Så hur har det där märkts av för dig och andra som bor på Gotland då?
På grund av den rådande torkan så infördes idag eldningsförbud tills vidare på Gotland.
Bara en liten gnista så får det här att antändas väldigt, väldigt enkelt.
Till exempel sommaren 2018 då det var väldigt varmt. Då var det också så torrt att det blev brist på hö på Gotland och hästägare gick samman och köpte hö från Polen som fraktades hit med båt. Och på sommaren så är det dessutom väldigt många turister och sommargotlänningar här.
Det är jättebra klubbar här, det är mycket bättre än i Stockholm.
Wow. Mycket kaos och mycket dricka.
Sola, bada, festa.
Stockholmsveckan kommer helt galen.
Det är många besökare på ön just nu och det går åt mycket vatten samtidigt som värmen gör att vattnet i både Bästeträsk och Tingstädeträsk dunstar.
Det har ju varit tillfällen som det kommunala dricksvattnet varit nära att ta slut.
Sommaren ser jag som jätteutmaning. Vi har jättelåga nivåer i grundvatten.
Förra sommaren då var man ju orolig för om det skulle komma vatten i kranen eller inte.
Alltså då är det, jag menar, då går det så långt att man inte vet om man kommer att ha dricksvatten ens.
Precis, det fanns ju de varningarna.
Så att vi behöver verkligen ha nederbörd, vi måste ha regn.
Och även i år är det problem. Region Gotland sa häromdagen att det råder vattenbrist och de behöver vidta åtgärder för att säkra dricksvattenförsörjningen.
Men om vi går över då till det som kan göras för att försöka hantera en sån här situation som uppstått till exempel på Gotland då. Alltså du har med dig en slags lista här över olika åtgärder vet jag. Så att, ja, var börjar vi?
Ja, men det handlar ju om att ett, göra av med mindre vatten. Vi svenskar förbrukar i snitt 140 liter per person och dygn. Och det är ganska högt jämförelse med andra europeiska länder.
Mm. Men det är ju uppenbarligen så mycket vi känner att vi vill använda då. Så vad kan man göra?
Ja, men dels så kan man ju från samhällets sida vädja till folk att spara på vatten. Och det görs ju här på Gotland nu med omfattande kampanjer och på färjan och så när folk åker hit. Det här handlar ju om beteendeförändringar, till exempel som att duscha kortare och inte lika ofta. Bara köra diskmaskinen eller tvättmaskinen när de är fulla. Inte låta vatten rinna när man borstar tänderna eller samla upp vatten när man sköljer grönsaker till exempel. Sen kan man också införa bevattningsförbud och andra restriktioner.
Idag, 1 maj, träder bevattningsförbudet i kraft på stora delar av Gotland. Det innebär att det inte längre är tillåtet att vattna med vattenslang eller spridare, fylla pooler eller tvätta bil eller altan med dricksvatten.
Men jag menar, vad händer om man inte är duktig och lyder då?
Det blir ju inte böter eller så, utan det här handlar ju om frivilliga åtaganden för allas bästa, lite som under coronapandemin.
Mm.
Men sen så kan man ju säga att det finns en social skam, en slags bevattningsskam.
Mm.
Och jag vet inte om du minns, för ett antal år sedan så var det en kändis som hamnade i blåsväder.
Nej, det här tror jag är mer något som finns kvar i minnet på Gotland i så fall.
Ja, så kanske det är. Det var i alla fall Alex Schulman som har hus på Gotland.
Ah.
I sin podd så marknadsförde han ett sprinklersystem i ett sponsrat segment av podden.
Mm-hmm. Och då så sa jag då att jag köpte en sprinkler, vilket jag ju hade.
Och pratade om att han vattnade Satan. Det här spelades in i juni innan det blev bevattningsförbud, men publicerades när det blivit torka och bevattningsförbud.
Den 15 juli så berättade jag i podden att jag vattnar Satan samtidigt som hela ön.
Den bara går och går dygnet runt. Så är du stolt, ja.
Och folk på ön blev ju jätteupprörda och han fick utstå väldigt mycket kritik.
Så det är någon slags liksom, angiverisystem kanske är hårt, men man håller koll på varandra.
Ja, precis. Och ja. P4 Gotland rapporterade faktiskt förra året att gotlänningarna är de som anmäler varandra allra mest för att bryta mot bevattningsförbudet.
Vibblebon Emma Hoffman skulle gärna se att det fanns fler åtgärder att ta till.
Det hade väl varit jättebra om man kunde byta fälle. Det kanske hade haft mer effekt då.
Det finns faktiskt en möjlighet att stänga av vattnet för den som bryter mot förbudet nu.
Mm-hmm.
Men vad jag vet så har inte det hänt än.
Men okej, det här är alltså ett sätt att försöka få ner förbrukningen via att införa regler men också lite skam då. Vad har man mer att ta till i en sån krissituation som uppstår på Gotland då?
Ja, men i en situation när man snabbt måste strypa tillgången på vatten så kan man sänka trycket i ledningarna.
Mm.
Och då kommer ju då mindre vatten ur kranen när man öppnar den. Och det har man ju då gjort förra året och även tidigare.
Vi vidtar de här trycksänkningarna på grund av att om du minskar trycket så kommer det inte spola lika fort i kranarna. På så sätt så vet vi att vi kommer att göra vissa besparingar.
Det blir liksom bara lite fjös ur sprinklern där då.
Ja, precis, som man ju inte ska ha på då. Men nej, om man fyller ett glas till exempel eller vattenkokaren så tar det ju längre tid att fylla den då.
Mm.
Och det har ju lyckats. Man har ju klarat krislägen delvis tack vare det.
Mm. Och mer då, finns det annat man kan göra för att minska just det där hur mycket vatten som används?
Ja, alltså på längre sikt så behöver man ju också i stora delar av Sverige stoppa vattnet från att läcka ut ur vattenledningarna.
Jaha, för det gör det alltså. Det rinner ut vatten.
Ja, men det gör det. Vi har ett väldigt gammalt ledningssystem till stora delar.
Mm.
Och i snitt så är det faktiskt 17% av vattnet som läcker ut enligt organisationen Svenskt Vatten. Så det är ju en stor vattenkälla helt enkelt.
Men då behövs det stora investeringar då för att laga rören så att säga.
Ja, och enligt Svenskt Vatten så handlar det om över 500 miljarder kronor som behöver investeras i vatten infrastrukturen, och det motsvarar nästan halva statsbudgeten.
Men okej, det om att minska vattenförbrukningen alltså. Om vi tar oss vidare på din lista där, vad sa du, det fanns fler punkter ändå?
Ja, försöka få tag i nytt vatten, mer vatten, andra vattenkällor. Det finns ju exempel på det i Sverige. Ett historiskt exempel är ju att man då använder vattenkällor som ligger långt bort.
Är ni absolut tvungna att starta Bolmentunnelbygget i höst?
Vi anser att det är idealiskt att starta tunnelbygget i höst.
Redan för 50 år sedan så började man bygga en 8 mil lång tunnel som man sprängde fram mellan sjön Bolmen i Småland till norra Skåne då, för att transportera vatten till Skåne. Och just nu så planeras faktiskt en liknande tunnel då, mellan Vättern och Hallsberg.
Och där målet är att flera kommuner i länet ska ta sitt dricksvatten från sjön Vättern. Genom att bygga en nästan 4 mil lång tunnel ska Vätterns vatten bli...
Och finns det fler sådana, vad ska man säga, tekniska lösningar då?
Ja, men till exempel så kan man ju använda Östersjön eller havet som en vattenkälla, och det gör man här på Gotland.
Under ytan här bakom mig ligger det nämligen ett rör som leder in havsvatten till ett bräckvattenverk som ligger mitt bort här.
Det finns två avsaltningsverk, för man behöver ju ta bort saltet ur havsvattnet. Och det finns också ett på Öland, och ytterligare ett planeras nu här i Visby.
Mm. Och det, jag menar, tittar man bara ut så är det klart, det är ju fullt med vatten där ute. Men hur lätt är det egentligen att få bort salt och så?
Alltså det krävs ju en väldigt noggrann, omfattande rening för att få bort alla saltpartiklar och föroreningar. Men då försvinner även det som är bra i vattnet, som mineraler som vi behöver. Så att det blir i princip bara H2O kvar. Så att man behöver tillsätta mineraler till exempel. Och det är en energislukande process. Och så är det också så att den största delen av vattnet går tillbaka igen. Man får bara ut en mindre del kvar då efter den här reningsprocessen.
Mm. Men okej, om inte ens då liksom sparandet och minskad förbrukning och införandet av nytt vatten med sån här teknik hjälper, vad finns det mer på listan där att ta till?
Ja, men det går ju att återanvända vatten på ett smartare sätt än vad vi gör idag till exempel.
Mm-hmm.
Det är ju väldigt slösigt att använda renat dricksvatten i toan till exempel när man spolar. Här i Visby då så ska man bygga ett nytt bostadsområde. Där är planen att man ska använda disk, dusch, bad och tvättvatten till toaletterna då, så att man har som dubbla system med vatten, så att det inte bara det är rent dricksvatten som går till toaletterna till exempel. Och sen kan man också rena avloppsvatten. Att man ser avloppsvattnet som en vattenkälla, för att antingen återföra det till exempel till våtmarker, eller för att använda inom industrin, eller för att dricka avloppsvatten, renat avloppsvatten.
Ja, gör folk det.
Vad är huvudingredienserna i bärs nu igen? Humle, malt, jäst och avloppsvatten.
Ja, det finns faktiskt öl som är gjort på renat avloppsvatten i både Sverige och Danmark. Men i någon större skala gör man ju inte det idag. Det pratas om att göra det i Kalmar till exempel, där man håller på att bygga ett nytt stort reningsverk. Och det är ju samma teknik egentligen som man då renar havsvatten. Då försvinner precis allt utom H2O då. Men ja, sen är frågan om folk accepterar det.
Ja, vad alltså tänker du? Havsvattenöl, den skulle jag nog ändå liksom få en känsla av bajsvattenöl så där, ja, tänker jag.
Eller? Precis. Men sen kan man ju då tänka att det här vattnet vi dricker, det kan ju ha passerat genom en dinosaurie och många andra sedan dess. Så vi vet inte vad vårt vatten har passerat tidigare.
Man vill helst inte tänka på det, Daniel.
Nej, man kanske inte vill det.
Sex miljoner liter vatten. Och det svarar till det en familjebror på 47 år.
I en video publicerad på danska Silkeborgs kommuns Instagram-konto i början av juni 2026 står en talesperson från kommunen och tvättar händerna under en snålspolande vattenkran.
Vi bor så lite vatten som överhuvudet möjligt i våra brosor, våra toaletter och våra vannhanar.
Han förklarar att kommunen genom att installera snålspolande toaletter och kranar i skolor, förskolor och andra av kommunens verksamheter har sparat 6 miljoner liter vatten på mindre än ett år.
För varje droppe täller. När vi sparar på vattnet passar vi på något viktigt.
Varje droppe räknas, säger han.
Vi är bortskämda att ha gott om vatten, så att om man tänker på att vi i Sverige gör av med ungefär 140 liter per person och dygn.
Och i diskussionen om vattenbristen i Sverige är just Danmark ett exempel som tas upp om och om igen. För medan svenskarna gör av med i snitt 140 liter vatten per person och dygn är man i Danmark nere på väsentligt mindre.
Och så tittar man på Danmark där de gör av med ungefär 100. Då förstår man ju att vi använder ganska mycket onödigt vatten.
Så ja, Daniel, om vi vänder blickarna söderut nu mot vårt grannland för att hitta inspiration. Alltså, är lösningen någonstans att finna där hos danskarna, och vad är det i så fall de har gjort?
Ja, men alltså, där har man ju då lyckats få ner förbrukningen rejält, så det är ju en framgångssaga på det sättet. Och det kan ju delvis bero också på att vi i Sverige tidigare inte behövt bekymra oss för dricksvattentillgången. Men i Danmark så har man ju haft en annan situation än en längre tid och behövt vara varsamma. Mm-hmm. Och jag pratade med Per Dahlhjelm som är vd för Svenskt Vatten om det här. Och han säger att där har det varit ett betydligt större fokus på vattenfrågorna. Och han nämner att i Danmark så har de högre avgifter då för vatten och avlopp, bland de högsta i Europa. Och så har de också andra regleringar där, till exempel det här med att det läcker ut så mycket vatten från vattenledningar. Så har man då ställt ett krav då på att det får läcka ut max 10% mot då 17 idag i Sverige. Om man inte klarar det så får man då vite och böter. Och så har säkert hela diskussionen då också lett till att förbruka mindre vatten. Där pågår ju kampanjer där man vill få ner vattenförbrukningen ännu mer.
Mm. För jag menar, någonstans då, trots tätare rör och att det finns massa såna här tekniska lösningar som du varit inne på med avsaltning och så, så låter det ju som att det i Danmark kokat ner till det här med att folk ska använda mindre. Alltså, kan man tänka sig då att vi i Sverige lyckas med samma beteendeförändring och blir lite mer som danskarna vid kranen?
Ja, men de visar ju att det går. Mm. Men sen är det ju så att vattenförbrukningen faktiskt har gått ner ungefär 2% per år i Sverige enligt Svenskt Vatten. Och det beror inte då på vårt beteende framförallt, utan på just effektivare kranar eller duschmunstycken, mer vattensnåla produkter. Och sen så kan man ju undra om inte krismedvetenheten leder också till beteendeförändringar och en lägre förbrukning.
För då tänker jag menar, där på Gotland där du är, så verkar det ju finnas en krismedvetenhet.
Jo, men absolut. Sådana här praktiska vardagslösningar finns det ju gott om. En granne här i Visby har grävt ner en stor tank i trädgården där regnvatten rinner ner.
Vatten från taket och allt dräneringsvatten runt huset skickas in i den här. 3 kubik då.
Och det gör att de har vatten i överflöde till att vattna med trädgården till exempel. Och sen kan man ju stoppa en pump till det där och använda till att tvätta bilen när man inte får det till exempel.
En dag med regn så liksom är den här halvfull i alla fall, skulle jag säga.
De står där och bara liksom sprutar och skrattar åt Alex Schulman. Då.
Precis, här har vi vatten. Mm. Och vi förbrukar ju också mindre än Sverige genomsnittet, 125 liter per person istället för 140 liter då. Så det är en bit kvar till Danmarks 100, men lägre än snittet i Sverige. Och det är ju rimligt att tänka att det handlar om just den här krismedvetenheten.
Tack så mycket, Daniel.
Tack, Robin.
Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
Programledare var Robin Olin och gäst Daniel Värjö. Producerade gjorde Ulrika Lindqvist. För att kontakta oss, mejla dagenseko@sverigesradio.se.